Nu följer Nyhetshelgen med Ingrid och Maria.
Hej allesammans och mycket extra välkomna ska ni vara till detta avsnitt av Nyhetshelgen idag med nummer 87 och den glada nyheten att Ingrid och jag har blivit friade!
Wow! Yeah! Vi fick beskedet klockan 11 idag och det var mycket mycket skönt.
Jag är alldeles vimmelkantig, så om jag verkar lite osammanhängande idag så är det för att jag är liksom väldigt omtumlad, känner jag, av alltihop. Och vi har ju också hela dagen blivit fullständigt bombarderade med lyckönskningar från underbara människor som stöttar oss på Twitter och Facebook. Det har varit helt fantastiskt att läsa alla gratulationer och ni får förlåta oss om vi missar att tacka någon eller så, för det är så väldigt många av er som har grattat och peppat och stöttat oss idag. Vi ska prata mer om detta alldeles strax, men dagens huvudrubrik är ju faktiskt Fiendernas kör.
Ja, detta sånginslag i säsongsavslutningen av Svenska Nyheter som har väckt många frågor och frågetecken. Och vad är det de sysslar med egentligen? Vi ska ta och diskutera det lite senare.
Försöka bena lite i det. Och så hejar vi på våra älskade grannar i Danmark också.
Vi ska komma fram till varför vi just idag också tycker att de är extra bra.
Absolut, men du, vi börjar Ingrid med en liten skål.
Det gör vi. Skål för dig och mig och skål för rättvisan och yttrandefriheten. Och skål till alla tittare och lyssnare också, om det nu är så att ni har någonting att skåla med.
Absolut, hoppas ni har det. Domen mot mig och Ingrid kom ju då som sagt var klockan 11 i förmiddags. Jag var så fruktansvärt nervös så jag klarade inte ens av att läsa den själv, utan det fick Ingrid göra och sen ringa upp mig och berätta hur det hade gått.
Och jag ägnade ju förmiddagen åt att ställa in mig på att vi skulle bli fällda och försöka hitta positiva saker med det. Och då tänkte jag så här, ja, om vi nu blir fällda så går det till hovrätten och då får vi ännu mer uppmärksamhet. Och då kanske hovrätten delar ut en snyting till åklagaren som hon behöver. Men såklart blev jag väldigt, väldigt glad när jag öppnade mejlet och såg att åtalet ogillas. Och så ringde jag direkt till dig och läste högt ur domen.
Det gjorde du. Och kan du sammanfatta vad skrivningarna var? Liksom? Alltså hur de har motiverat det här att de frikänner oss?
Ja, man kan väl säga så här att tingsrätten gör bedömningen att jo då, det kan finnas något i det här som muslimer kan uppfatta som missaktande. Men yttrandefriheten är viktigare. Och som slutkläm så står det då mot bakgrund av detta, och det är då det som de har liksom räknat upp innan. Och vid en samlad bedömning av omständigheterna kring publiceringen anser tingsrätten att de nedsättande uppgifterna om muslimer som artikeln ger uttryck för inte är av sådan natur att yttrandefriheten bör ge vika. Uppgifterna i artikeln får istället bemötas i en fri och öppen debatt. Åtalet ska sålunda ogillas.
Min försvarare Alla Studzinski tyckte ju i rätten att det skulle ogillas med viss kraft till och med. Och jag vet inte om de någonsin formulerar sig så, men vi är ju nöjda med att det bara ogillas. Men det är ju också så här, Ingrid, att åklagare får inte lov att väcka åtal godtyckligt.
Nej.
Hur som helst. Och vad tänker vi kring?
Ja, det finns ju någonting som heter obefogat åtal. Och det är om åklagaren själv borde ha begripit att det här var snarare trakasserier än ett befogat åtal. Och det kan bli fängelse för det också. Jag tror det också är 2 år, precis som HFF har som maxgräns. Jag googlade lite för att se om någon åklagare någonsin har blivit åtalad för obefogat åtal. Jag hittade ingenting, men jag la inte allt för mycket tid på det. Det har säkert hänt, men jag tror det är extremt ovanligt. Men låt oss suga lite på den karamellen. Nu fick ju, jag vet inte vem vi ska säga, det var ju Linda Seger som väckte åtal. Men när vi kom till tingsrätten så var hon inte där, utan det var någon kollega till henne som hette Jakobsson i efternamn. Jag minns inte hennes förnamn.
Helen Jakobsson.
Okej, okay, ja.
Yeah.
Men dessa båda kan man ju säga har fått en rejäl snyting av tingsrätten. Och jag tror ju därmed inte att åklagarna överklagar till hovrätten. Jag tror inte de vågar utsätta sig för risken att få ytterligare en snyting. Men det vet man inte, men jag tror inte det.
Precis, det vet man inte. Min advokat tror inte att de kommer gå vidare med detta, och han var ju för övrigt ganska säker redan under själva förhandlingen på att de aldrig skulle få till en fällande dom på detta materialet. Och det är en av de intressanta sakerna som hände, som vi berättade redan då efter rättegången, det var ju att hon sköt ju sig själv i foten något så groteskt mycket när hon satte sig och började visa upp alla kommentarer till den här artikeln som vi har åtalats för, som vi ju inte själva har skrivit, utan det är en annan person som har skickat in den, och vi har publicerat den som en opinionsdebatt insändare. Och det är också någonting som rätten har tagit fasta på, att vi har tillåtit, just för det står så i lagtexten, nämligen att just den här formuleringen fri och öppen debatt om ett inlägg, om en inlaga, en utsaga kan bemötas i fri och öppen debatt, så ska det inte omfattas av det här HMF-lagstiftningen. Och hon gjorde ju det groteska misstaget att hon bevisade åt oss att vi hade, att det var det vi var ute efter och faktiskt hade uppnått.
Ja, och att vi inte hade censurerat ens kommentarer som kallade oss psyksjuka människor som borde tvångsinläggas. Vilket är betydligt grövre än någonting som stod i artikeln.
Precis. Nej, så att, och tingsrätten tar också fasta på faktiskt lite grann det här att, alltså, vad avsändaren är, att vår sida är journalistisk, att du och jag påstås vara journalister, eller vad de nu skrev.
Ja, uppges vara journalister, vilket inte har emotsagts av åklagaren. Något sånt.
Ja, det var en lustig formulering. Men att det har viss betydelse för uppsåtet då, tolkar jag det som att de menar. Och de har också en intressant formulering om att just det här att de här yttrandena troligtvis inte skulle kunna komma fram i vanliga medier.
Nej, var det någonting, var ju just det som vi också tryckte på, att vi ser det som vår uppgift som journalister, dels att belysa samhällsproblem och samhällsfenomen, men lika viktigt att ge röst åt de röstsvagaste i samhället. Och det har de också noterat, att hon att det är antagligen som vi säger, att hon hade aldrig fått den här publicerad i någon annan mainstream-tidning.
Precis, och det är ju, som jag ser det, så är det ju lite grann två ben i det här. Det var någon som påtalade det på Twitter, att såklart att Ingrid och Maria blir frikända med de resurserna vi har, eller att vi hade ett bra försvar och vi hade duktiga försvarare. Alla Studzinski, min advokat, och Sargun Basso, din advokat, är ju i de övre lagren av svenska advokater. Men också då att du och jag har talets gåva ju, och kan liksom snacka för oss. I många fall så har ju såna här åtal bland annat näthatsgranskaren, den så kallade, har ju drivit massanmält stackars pensionärer som har varit frustrerade på Facebook, och de har inte kunnat tala för sig, och de har inte kunnat, de har blivit väldigt rädda när de har blivit gripna av polisen eller blivit polisanmälda och sedermera åtalade och bara sagt, och jag menade inte så, och börjat backa och sådär, va?
Och så eller som en del har försökt med att det är inte jag som har skrivit det, det måste vara någon annan som har använt min Facebook. Nej, men jag är stolt över att vi, och det är ju en självklarhet men jag säger det ändå, jag är stolt över att vi har stått upp för vår publicering och hävdat med den fas att det här är vårt arbete. Vi har en plikt att göra så här.
Ja, och även det framgår av domen. Det är även om domstolen då tycker att men det är väl kanske lite nedsättande där i rubrik och ingress. Det noterar de ju då, va? Eller de tycker det. Utan att förklara exakt vad det nedsättande skulle bestå i, så har de ändå förstått syftet och just att den här fria debatten väger tyngre och att vår intention är att bedriva journalistik. Inte, alltså vi är inte ute primärt för att kränka någon, men som jag sa i rätten, om det skulle råka hända så må det vara hänt. Så kan man inte tänka som journalist. Tänk om någon blir ledsen.
Nej, och det är ju just därför vi har yttrandefriheten som en grundlag. Yttrandefrihet som lag behövs inte om alla bara säger snälla saker hela tiden. Men då hade å andra sidan det västerländska samhället aldrig kunnat utvecklas. För det är just för att skydda uttalanden som vissa blir förbannade på, ledsna över, kränkta över, rasande. Det är just för att de yttrandena ska vara tillåtna som yttrandefriheten är en grundlag.
Exakt så, Ingrid. Och vi har ju fått en del uppmärksamhet som sagt under dagen. Det är jättekul att Fria Tider har skrivit, att Nyheter Idag har skrivit. Men vad som kanske är mest förvånande och roligast av den anledningen är ju att SVT fortsätter att följa oss.
Ja, och de var ju jättesnabba. Jag tror att domen hade bara varit ute i 16 minuter när deras artikel kom ut. Så de måste ha förberett sig för detta och gjort som vi, hängt på låset vid mailboxen för att få domen. Och det är ju, de var ju de enda journalister förutom Alternativa som var på plats. Så att jag vet inte varför just SVTs Helsingborgsredaktion har förstått att det här var viktigt. Men jag är väldigt glad för det. Och de verkade, de två som var där, för de sa någonting till mig och så sa jag, det här är en viktig rättegång även för er. Ja, sa de två.
Precis, som vi fick ju rapporter från folk som satt på åhörarläktaren om att de hade nickat instämmande vid vissa saker som du och jag hade sagt. Det var ju trevligt och de verkade, som sagt, förstå att det här är större än bara dig och mig. Det här är en viktig principsak för journalistiken och demokratin i förlängningen.
Absolut. Ja, och sen har jag då dessutom idag blivit intervjuad av Kent Ekeroth på Samnytt, så det kommer ut någonting där. Jag har också blivit intervjuad av Nya Tider någon stund sen. Kommer väl ut någonting där, men det kanske inte kommer förrän i papperstidningen. Och så ska jag ju vara med på Palestras livestream ikväll klockan 19, så det blir väldigt
Det blir mycket. Och även Erik Almqvist har du pratat med, va? Exakt.
Ja, precis, Exakt 24 som skulle klippa ihop något reportage. De har ju gjort inspelningar med oss tidigare, så han skulle sätta ihop ett litet tv-reportage om detta.
Mycket glädjande att de Alternativa har tagit sig i kragen och fattat att det är inte farligt att nämna sina konkurrenter när det handlar om en sån här viktig sak. Så att vi får se vad åklagaren beslutar att göra. Vi hoppas ju att historien tar slut här, för att det har varit fruktansvärt påfrestande att hålla på med det här ända sedan när var det du blev delgiven? Det var redan i våras.
Ja. I våras, så mer än ett halvår har vi haft detta hängande över oss. Och framförallt sen vi fick reda på att vi skulle inför rätta, så har det ju varit som en obehaglig klump i magen hela tiden. Och jag fick en fråga från Nya Tider, tror jag det var, om hur mycket det här kan ha tänkas ha kostat skattebetalarna.
Ja, du.
Och då sa jag att bara advokatkostnaden är på drygt 50 000. Och så ska du ha in poliserna och åklagaren, så minst 100 000 har ju det här kostat.
Ja, du ska räkna in arbetstiden för hela samtliga nämndemän och domaren och allt det här. Så, det har nu kostat ansenliga belopp och det är för en fullständig idiotgrej som du och jag ser det. Mm. Och det var skönt att nu har vi fått ett kvitto på att det var en idiotgrej.
Skål igen!
Skål!
Skål för oss!
Absolut. Men du, nu fick vi ju idag ett litet sundhetstecken kan man väl säga då. Mm. Vad det gäller vårt rättsväsende. Men nästa rubrik här på vår lista är ändå vårt sjuka rättsväsende. Och vad menar vi då?
Ja, men alltså, jag sa ju det sist att vi skulle kunna ha det som en stående rubrik. Därför att varje dag så läser man om våldtäktsmän som släpps ut i förtid och som våldtar igen. Och mördare som inte blir utvisade för det är synd om dem och det ena med det andra. Och Julius Caesar skrev en väldigt bra artikel häromdagen. Om, som jag tycker är väldigt viktig. Som och börjar så här, svenska lagar är skrivna med utgångspunkt från svenskar. Sedan har politikerna bytt ut 25-30% av befolkningen mot invandrare med en väsentligt större benägenhet att begå brott. Men inte anpassat lagstiftningen till befolkningsutbytet. Och det här är på pricken. Alltså vi behövde inte ha väldigt stränga straff i Sverige. Mm. Det var inte nödvändigt att skicka in alla i fängelse. För det räckte för de flesta svenskar att de fick en smäll på fingrarna. Och aja baja gör aldrig om det här. Så att vi hade ett sånt slappt rättssystem. Det fungerade så länge Sverige bestod av svenskar. Ja, nu har vi in folk som dels är mycket mer våldsamma. Men också, som är en sån viktig faktor, inte har någon omedelbar lojalitet och solidaritet med svenska folket. Tvärtom får de ju veta så fort de kommer hit. Svenskarna är rasister, de är jättehemska. De ska betala för er, ni ska få bidrag och ni får inte bli kränkta och ni får inte bli kallade fula saker och så. Vilket bara har gött deras känsla av att de står över oss och att vi är några idioter som man kan trampa på.
Mm. Julia tar ju upp då två av de mest groteska fallen som har timat här nyligen. Det är dels kyrkogårdsvåldtäkten, överfallet, misshandeln, vad vi nu ska kalla det, i Solna. Och sen är det den här fullständigt hårresande grova våldtäkten och mordförsöket som en somalier i Norrköping begick mot en, vad var hon, 9-årig flicka.
Ja.
Och det är så plågsamt att läsa Julias text. Hon har uppenbarligen gått igenom förundersökningen ganska noga. Men gör det ändå. Därför att vi måste liksom vara medvetna om vad det är som pågår. Det är farligt om vi bara börjar stänga det ute och slutar reagera på saker. Då hamnar vi i ett väldigt farligt läge.
Sen kan man ju då fråga sig, hur skulle vi komma till rätta med detta? Ska vi bara liksom acceptera att ja, nu ser det ut så här och nu har vi en massa våldsamma människor så nu måste lagarna bli strängare? Ja, det måste vi nog. Men det allra bästa vi kunde göra var ju att se till att folk återvänder till sina egna länder så att vi kan få lov att ha vårt mycket humana rättsväsende.
Ja, alltså jag tänker så också att våra lagar är ju inte bara skrivna för ett homogent Sverige och så vidare och så här, utan de är ju skrivna för en annan tid överhuvudtaget.
Ja.
Och i någon mån så kanske, även om vi hade utvisat, du vet, nej ut med varenda jäkel, så är ju kanske nutiden, förstår du vad jag är ute efter, möjligheten.
Men att även svenskar skulle ha kunnat bli väldigt mycket våldsammare under de decennier som har gått.
Kanske inte, ja, men kanske inte nödvändigtvis våldsammare, utan att möjligheterna att begå brott på olika sätt. Jag tänker även ekonomisk brottslighet och bidragsbrottslighet och så vidare. Mm. Kanske är andra nu än vad den var. Och den organiserade brottsligheten måste väl antagligen inte nödvändigtvis operera från Sverige. Alltså de måste inte sitta här för att begå brott i Sverige. Mm. Lite så tänker jag. Så därför så måste det till straffskärpningar överhuvudtaget. Och jag tror en som håller med mig, det är Fredrik Kärrholm.
Mm. Det är ju kriminologen och polisen som vi har haft ögonen på ganska länge, eftersom han var den som myntade uttrycket Titanic-nationalism. Och han har nu gjort en riktig rejäl sågning av Jerzy Sarnecki och hans följare, som under decennier har påstått att brottsbenägenheten går ner i Sverige, där de då bara räknar pinnar. Alltså om cykelstölderna har gått ner, inte för att de har gått ner utan för att ingen polisanmäler det längre, så bakar man ihop det med mord och våldtäkter. Och han har ju då gjort en annan uträkning där han viktar brotten. Och då ser man ju att alltså våldsbrotten har ju ökat mycket kraftigt, medan det är skitbrott som har minskat.
Ja, det finns ju någonting som heter Crime Severity Index eller någonting sånt där, heter det. Skitsamma, det finns ett sätt att mäta allvaret i olika brott och där liksom kan man se skitsamma. Har minskat därför att våldtäkterna har ökat jättemycket. Och så kan man se på ett annat sätt, alltså allvaret i en viss typ av brottslighet. Han är väldigt bra, Fredrik Kärrholm. Vi behöver fler sådana. Han är ju också utbildad på Cambridge och ja, lite sådana där saker, så han vet ju vad han håller på med, till skillnad från de rumpnissarna vi har i det här landet. De är ju väldigt många, och framförallt en sån som Sarnecki är ju väldigt anfrätta av den här typiskt svenska tankemodellen om socioekonomi, att det är oerhört avgörande. Alla föds som ett blankt papper, och händer det någonting så är det på grund av att det är synd om den människan, och du vet, i samhället har gjort något fel. Det är liksom tankar som härstammar från 60-70-talet, där det bara allting var samhällets fel.
Ja, precis. Och de skriver ju på Samtiden här, som har gjort en ledarartikel eller vad det ska kallas, att det är på Kärrholms vetenskapliga studier riksdag och regering borde forma sin kriminalpolitik, inte efter de förljugna och ideologiskt fördrivna påhitt som äldre generationers kriminologer har burit fram. Mycket bra, jag håller fullständigt med. Jag hoppas att Fredrik Kärrholm får mycket att säga till om. Något parti borde kasta sig över honom och du vet, bilda någon expertgrupp och få honom till att ta fram en massa kloka förslag.
Hör du det, Gustav Kasselstrand? en annan sida av det här sjuka rättsväsendet, det är ju att man håller på att ägna sig åt sådana dumheter som åtalar dig och mig, och även stackars Peter Nalle Lundgren.
Ja, alltså hela den, det är också en sån liksom, vad håller åklagarna på med? Hon som han eventuellt tafsade på ville ju inte medverka. Hon ville ju inte polisanmäla honom. Och så drar de det ändå inför rätta. Och så frias han, givetvis. Nej, då nöjer sig inte åklagaren, utan de har överklagat detta. Och har nu kommit över några band där hon tidigare har sagt till någon att jo, ja, och det var ju tur att det var fler, annars hade han kanske våldtagit mig.
Jag ser att Nalle Lundgrens advokat säger att man kan ifrågasätta rimligheten i att en förundersökning återupptas när det är ett bötesbrott vi pratar om.
Ja,
ja. Tor Åström, det kan man verkligen ifrågasätta. Men de ägnar sig mycket åt sånt här, vad heter det, sila mygg och svälja kameler.
Ja, absolut.
En del av anarkotyranin.
Och en annan sak som är bland det sjukaste jag har läst det här året är att Högsta förvaltningsdomstolen har nu sett till att Abu Hamad, som har befunnit sig 14 år i Sverige, som har fått utvisningsbesked flera gånger, han ska fortsätta få bidrag. Jag menar, ett sätt att bli av med honom hade ju naturligtvis varit att strypa alla bidrag, vilket man har försökt att göra då från Migrationsverket och Försäkringskassan och vad det nu är för några. Nej, då har han bara överklagat och överklagat, och så säger nu Högsta förvaltningsdomstolen att nej,
Och fortsatt att skicka in nya asylsökningar då fast han har fått avslag 100 gånger. Ja, det är så sjukt alltså. Det är så mot allt vanligt bondförnuft ja. Det de håller på med.
Ja, men och det är ju att hela tiden alltså belöna fuskarna. Mm. Man bestraffar de rättskaffens människorna som betalar skatt. Vi får mindre och mindre tillbaka av våra skattepengar. Men de som fuskar och ljuger och utnyttjar systemet, de belönas. Och Freja Tide har ju till och med fått tag i den här Tony Abu Hamad som säger det. Allting fungerar som det ska vara. Men jag sökte asyl igen och det fungerar jättebra nu. Och så har han tagit hit en kvinna också. Och jag blir helt galen när jag läser det.
Mm. Henrik Jönsson hade i lördags ett program där han liksom tog upp just den här problematiken med, han pratade mycket om det här med att man har gjort det här med tron på socioekonomiska faktorer nästan till en religion i Sverige. Mm. Det ska lösa allting, social ingenjörskonst. Mm. Senaste exemplet på det har vi sett i vår gamla hemstad Malmö. Där kommunen vill då lösa de sociala problem som finns genom att tvinga fram att hyresvärdar måste upplåta 1/5, tror jag det var, av lägenheterna till folk som går på socialbidrag.
Ja, och han kallar det här för att nu får det vara slut med det här med krocksvenskar och det kommer sig, eller kuddsvenskar, det kommer sig av en grej som kom för ett antal år sedan, där man pratade om kuddflickor, att man skulle liksom placera lugna, snälla flickor mellan två utåtagerande pojkar så hon skulle vara som en krockkudde mellan dem. Och detta applicerar han nu att, liksom på hela svenska folket. Och så här tuff har jag aldrig sett Henrik Jönsson vara.
För det går inte att tvinga människor samman för att lösa sociala problem som bara kan lösas genom frivillighet och ömsesidigt utbyte. Sverige kan inte längre försöka pressa in en fullständigt ny demografisk, social och ekonomisk verklighet i ett system som under 1900-talet designades för ett av världens mest homogena folk. Föreställningen att Sveriges skötsamma och hårt arbetande skattebetalande medborgare någon längre tid kommer att acceptera att på ideologisk grund användas som kuddsvenskar och tjäna som en typ av mänskliga stötdämpare i ett allt mer havererande socialt utjämningsprojekt är befängd. De socioekonomiska faktorernas tåg har gått. Den sociala ingenjörskonstens båt har lämnat bryggan. Tabula rasa Elvis has left the building. Vill man hantera den rådande problematiken måste istället strategier utvecklas för ett samhälle som huvudsakligen på grund av bidragsinvandring idag ser helt annorlunda ut än vad det gjorde på 1900-talet. Den som på allvar vill förbättra skolresultaten måste fokusera på behovsanpassade, pragmatiskt kunskapshöjande skollösningar för olika demografier. Den som på allvar vill komma till rätta med bostadssegregation och bidragsberoende måste etablera ekonomiskt realistiska försörjnings- och boendemöjligheter för olika demografier. Den som på allvar vill lösa dessa problem gödslar inte med skattemedel över system som behandlar de som betalat in skatten som socioekonomiska krockkuddar. I synnerhet inte under förevändningen att människan skulle vara ett oskrivet blad, vilket om det bara stöts, tvingas eller pressas in i en önskvärd form genom social ingenjörskonst likt fågeln Fenix ska resa sig upp och upprätta en socialistiskt jämställd utopi. För den ideologiska kollision som är på väg att inträffa kan inte dämpas oavsett hur många kuddsvenskars framtid statsmakten än är beredd att offra.
Ja, han säger ju inte tvångsäktenskap, som jag brukar säga. Men det är ungefär det han menar, att vi har inte bett om att få de här människorna och vi kan inte utnyttja som krockkuddar nu. Mm. Utan det enda som kommer att hända med det här är att de placerar bidragstagare i alldeles nybyggda flådiga lägenheter, det är ju att svenskarna flyttar därifrån också. Så det är liksom hela tiden, vi får hela tiden flytta. Och som vi har sagt att det är ju inte klokt att det är meningen att man ska göra bostadskarriär och inte få en lyxlägenhet det första man får. Och kom ihåg en annan viktig sak. Om man nu får en lyxlägenhet med där kommunen betalar, då kan du aldrig sen bo kvar där om du tar ett arbete. För din lön kommer inte att räcka till det. Vem blir då motiverad att ta ett arbete?
Det är så vansinnigt som man blir alldeles trött, snurrig, arg. Ja, du vet.
Och vi får inte tala om det här med, alltså nu som de försöker med förskolor och med skolor, att de ska blanda upp. Att de svenska barnen ska då få en sämre svenska därför att det ska gå en massa arabisktalande och vad det nu är för någonting. Där. Alltså de kommer att förstöra, de kommer bara fortsätta förstöra för svenskar. Och om de inte ser upp så blir det snart revolution.
Vi såg ett ganska förfärligt litet reklamklipp från Borgarskolan i Malmö. Där de intervjuade då gymnasieungdomar som går på skolan som berättar varför Borgarskolan är så himla bra. Och det intressanta med det klippet var att så vitt vi kunde utröna så var ju en majoritet, kanske till och med alla i det här klippet, svenskar. Eller de hade svenska namn i alla fall. Mm. Och de pratade blattesvenska. Mm. Det är det som har hänt i Malmö redan. Yeah. Att liksom det har blivit huvudkulturen. Det är väldigt tydligt i deras kroppsspråk också och deras sätt att uttrycka sig. Allting.
Och vem vill anställa någon på någon slags framstående tjänst som pratar blattesvenska? Det här staccato. Ja, det är jättebra på Borgarskolan. Vi gillar mångkultur.
Alltså, ja, men det är så. Zlatan-snacket. Mm. Ja, du vet det är Zlatan. Det här liksom. Det har blivit Malmö-dialekten nu uppenbarligen. Zlatan-snacket. Usch vad bedrövligt. Nej, vi får gå vidare och roa oss med att sparka lite på Mogge. För det tycker vi är kul.
Ja. Det finns en ny favorit bland SD-riksdagsledamöterna. Ludvig Aspling som har tagit flera tuffa debatter här nu på sistone. Och häromdagen var han uppe mot Morgan Johansson. Han hade begärt debatt eller ställt en interpellationsfråga om hur det kan komma sig att nu det här förslaget, det nya migrationspolitiska förslaget som i princip bara sossarna står bakom och Miljöpartiet lite, men alla andra avskyr. Det har nu skickats ut på remiss och då hade Ludvig Aspling noterat att Sveriges muslimers råd fanns med på det. Som är en uttalad islamistisk organisation som tillhör det muslimska bröderskapet. Som dessutom är nedlagd. Men det var inte bara den, det fanns ett stort antal såna här flyktingaktivistorganisationer. Och så skickar man ut det, vad tycker ni om det? Åh, det är jättebra, det kommer fler, ja!
Så att Ludvig Aspling han ifrågasatte ju då vissa av de här totalt 93 instanserna som fanns med på den här remisslistan och då utspelar sig följande.
Ja.
Konspirationsteorin handlar alltså inte om att vi inte tror att det naturligtvis finns infiltrationsförsök från islamistiska organisationer. Det är vi mycket, mycket väl medvetna om. Konspirationsteorin som Ludvig Aspling ägnar sig åt, det är att försöka sätta en bild av att regeringen eller att politiken låter sig vägledas av den typen av organisationer. Det är i grunden en konspirationsteori och den är väldigt farlig skulle jag vilja säga. På det sätt som Aspling och andra från det hållet försöker odla. Sen är det då en följdfråga på det här är naturligtvis också vilka organisationer som Ludvig Aspling skulle vilja stå på remisslistan. För det är ju en annan del av hans kritik. Han menar på att det är för många organisationer som arbetar för ökad invandring som står på remisslistan. Ja, det är klart man skulle kunna tänka sig om man skulle kunna hitta några främlingsfientliga organisationer som man då skulle skicka ut den här remissen till. Och då undrar jag om Ludvig Aspling kanske har några förslag på några främlingsfientliga organisationer som skulle få yttra sig istället som vi då skulle skicka det här till. Har han några sådana förslag? Vitt Ariskt Motstånd kanske? VAM? Fast den finns väl inte heller längre, den har väl gått upp i Sverigedemokraterna. Eller BSS, Bevara Sverige Svenskt. Den finns väl kanske inte heller längre. Den har väl också gått upp i Sverigedemokraterna. Eller Ku Klux Klan, men vad jag vet så har inte den någon avdelning i Sverige. Så min fråga till Ludvig Aspling är, om det är nu så att han är missnöjd med den här remisslistan. Han vill se fler främlingsfientliga organisationer på den. Vilka organisationer är det han vill ska stå på listan i så fall? Kan han hitta någon sån? Tack för talman.
Tack. Slutanförande Ludvig Aspling.
Ja, ett tydligt tecken på att statsrådet inte vågar stå för sin egen politik, det är ju att han börjar prata om nazism och Ku Klux Klan i Sveriges riksdag. Statsrådet efterfrågade en lista på organisationer. Jag har inga främlingsfientliga sådana, men jag har 5 stycken önskemål. Sölvesborgs kommun, Staffanstorps kommun, Filipstads kommun, Konservativa förbundet och Föreningen Heimdal. Det hade räckt för mig. Hade de här funnits med på listan, då hade jag varit glad och nöjd. Och den här debatten hade kanske inte hållits överhuvudtaget. Statsrådet påstår också, eller frågar, om det är så att jag verkligen tror på vad jag säger. Morgan Johansson, jag vill understryka för tydlighetens skull att jag säger aldrig någonting som jag inte tror på själv. Och i fråga om var den informationen som jag för fram i den här interpellationen kommer ifrån. Ja, jag tror på den därför att den kommer ifrån ditt eget regeringskansli. Det är därför. Om det är så att informationen från regeringens egna myndigheter och regeringens egen kansli inte är tillförlitlig, ja då kanske det är ni som bör fundera lite grann på vad det är ni håller på med. Tack!
Alltså, hur långt kan Morgan Johansson driva detta? Alltså han blir ju mer och mer vedervärdig för varje gång man ser honom framträda. Och bara en sån sak som att för att man inte vill ha flyktingaktivistiska organisationer som remissinstanser, så
då
ska
vill
de
man ha Ku Klux Klan.
Ja, och överhuvudtaget främlingsfientliga. Det är väl inte det handlar om. Det handlar om att man är kritisk mot invandringspolitiken eller har förstått konsekvenserna av invandringspolitiken.
Alltså faktum är att vi kan garva åt det här för det är så idiotiskt, men det är... Nu ska jag svära, det gör jag inte ofta, men det här är jävligt allvarligt att landets justitieminister står och säger på det här viset i Sveriges riksdag. Mm. Det är inte seriöst.
Och... Nej, det är det inte. Och frågan är om inte Morgan Johansson börjar gå, du vet, över alla gränser. Jag såg en intressant intervju igår med Björn Söder på SwebTV. Mm. Det var deras lördagsintervju och påmindes om när Rosanna Dinamarca vägrade inleda sitt anförande med herr talman. För det är ju så man ska göra, eller fru talman om det då är en kvinna som sitter där. Och då säger han till henne, här börjar vi med herr talman, och då säger hon, du är inte min talman. Alltså när riksdagsledamöterna beter sig som förskoleungar, då är vi illa ute. Och jag tycker Morgan Johansson gick över den gränsen idag. Eller i det här klippet.
Mm. Var det då hon, Dinamarca, hade den här t-shirten? Ja. SD lika med rasister. Redan där tycker jag hon har gått över en gräns. Och så klär man sig inte i vår högsta lagstiftande instans. Det gör man bara inte. Du ska visa respekt för själva institutionen. Det är ju som du och jag ibland har pratat om, kungahuset. Man kan tycka vad man vill. Man kan vara republikan och man kan tycka att vi inte ska ha ett kungahus och så vidare. Men du ska min själ visa respekt för landets institutioner. Jag tycker det alltså.
Självklart. Kungen är vår statschef.
Ja.
Det måste man visa respekt för. Och, man kan och sen tycka... så såg jag någon rubrik om att Björn Söder hade tydligen också vid något tillfälle sagt åt Nooshi Dadgostar att hon hade för kort kjol.
Ja, och då satt hon och bölade om det. Oh, det var
inom
alltså...
podd, ja. Men tydligen var det en, alltså så att en knapp täckte rumpan. Och det tycker jag inte heller är lämpligt. Och de manliga riksdagsledamöterna, de måste ju ha kavaj och slips.
Mm.
Men det finns inga sådana regler, utan kvinnor förväntas själva klä sig med sans och
korrekt.
Ja.
Nooshi Dadgostar har ju för övrigt vid åtminstone ett tillfälle som jag har sett haft väldigt urringade blusar eller tröjor. Mm. Hon har en ganska väl tilltagen byst liksom. Och när hon har stått där och debatterat i riksdagen så har de nästan bopparna hoppat ut. Och det tycker inte jag heller är lämpligt.
Nej, det är klart att det inte är. Och sen blir de då jätteupprörda om någon tittar på brösten. När de själva har gjort allt för att liksom... exponera dem.
Ja, men du och jag har pratat också om det här som symptom på någon allmän förvirring som vissa människor verkar ha gripits av. Det här att man klär sig efter tillfälle. Vi har ju pratat om det när man går på ett väldigt flott bröllop till exempel, där klädkoden är mörk kostym. Då var det vissa som klädde upp sig i balklänning och gjorde vi håret väldigt snyggt och så vidare. Jag pratar om mitt eget bröllop nu, ja okej. Okay. Och så var det vissa som kom i skrynklig t-shirt och sådär. Alltså bara för att du känner dig obekväm och tar på dig en kavaj så betyder inte, du får ta det obehaget då under de timmarna som den här ceremonin och festen tar. Liksom. Men det är det här att folk på något sätt tror att i varje givet läge ska man alltid få göra precis som man själv vill.
Ja.
Jag vet inte var den förvirringen, hur den har uppstått.
Nej, men det är väl hela det här svenska, alla är lika värda och här finns inte borgare och bönder. Och du vet, jag vill klä mig så här, då har jag rätt till det. Alltså jag tror att det är väldigt dåligt. Men nu ska vi heja lite på Danmark nu.
Heja Danmark, våra käraste grannar. Vi är väldigt kära i våra finska och norska grannar också såklart. Vi vet att vi har många lyssnare och tittare där. Men det är ju just det att vi här i Skåne har en lite djupare koppling till danskarna. Och du och jag följer ju ganska mycket vad som händer i Danmark. Och det är spännande av den anledningen också att de har ganska tuffa politiker. Gustav Kasselstrand sa vid något tillfälle att ja, danska sossarna är ju tuffare än SD.
Ja, precis. Och nu är det så att även Danmark har drabbats av det här med förnedringsvåld, förnedringsrån. Och det har varit några rätt uppmärksammade fall nyligen. Och detta fick till följd att Dansk Folkeparti, Peter Skårup där som är deras kriminalpolitiska talesperson, han säger att såna här brott ska kallas hatbrott och de ska ge ett minimistraff på 5 års fängelse och utvisning om man är utländsk medborgare. Och det var väl kanske bara vad vi hade kunnat förvänta oss. Men Socialdemokraternas talesperson Rasmus Stocklund, han är deras utlänningstalesperson.
Det är så kul att kallar de saker för sitt rätta namn.
Ja, yep. Ja. Han säger så här: vi måste erkänna att det finns en grupp invandrare som inte tar ansvar för att uppfostra sina barn och som betraktar danskar som andra klassens medborgare. Tänk, när kommer vi att få höra Morgan Johansson uttala sig så här?
Ja, det blir nog den dagen när Satan åker skridskor till jobb, som man brukar säga. Alltså, when hell freezes over, som det heter då på engelska. Ja, nej, det är väldigt intressant. Rasmus Stocklund, han är tydlig med att han tycker att det här handlar om en så kallad omvänd rasism. Nu är ju rasism en rasism, den kan ju inte vara varken rättvänd eller omvänd egentligen. Men det är intressant att han säger det.
Ja.
För vi har ju haft, vad det gäller hatbrott och HMF och sådär, så har det ju visat sig åtminstone inom svenskt rättsväsende att svenskar kan inte utsättas för det.
Nej.
Det har vi fått flera kvitton på, vilket är väldigt märkligt, för vad har det för betydelse vem det är? Alltså man får ju vara konsekvent där i så fall.
Jo, men det är ju det här att det har ju att göra med de här låga förväntningarnas rasism. Att svenska myndigheter och politiker och journalister anser ju någonstans att utlänningar är inte som vi, det förstår de. De är lite dummare, de är lite våldsammare, de är lite otrevligare. Men det är nog inte deras eget fel, utan det är för att de har blivit utsatta för rasism. Så om de beter sig så här, så får vi förlåta det. Vi som är så stora och vet bättre.
Det är Bamse där igen som spökar. Vad var det nu de sa? Ingrid, hjälp mig komma ihåg.
Bamse?
Ja, om man är bara snäll mot någon tillräckligt länge, så blir ju den till slut snäll själv.
Ja, ja, visst. Man ska ju vara snäll mot vargen där.
Ja.
Så blir han också snäll. Och det är katastrofalt. Men det här Bamse-syndromet ligger ju som en våt filt över hela Sverige. Och då är det så befriande att åka till Danmark då och då och läsa.
Nu får vi ju inte göra det.
Nej, nu får vi inte det igen. Men vi kan åtminstone följa deras tidningar. Jag är väldigt glad att vi förstår danska obehindrat nu för tiden. Och kan ta del av allt det här. För det här är jätteviktigt. Och jag hoppas att Sverigedemokraterna fortsätter sitt nätverkande med de danska politikerna. För det här är väldigt viktigt. Vi måste få upp det. Det är ju helt bizarrt att här bjuder vi in människor och sen så behandlar de oss som lägsta sortens varelser och vi belönar dem och säger, åh lille vän, inte ska du behöva åka i fängelse. Det är skitbra, ursäkta. 5 års fängelse och utvisning. Du som rånar svenskar, tvingar dem att kyssa dina skor och spottar på dem och urinerar på dem. Det finns inga ursäkter, det är nej ut.
Men kommer detta att, har jag tolkat det rätt, att detta kommer att resultera i ett skarpt förslag i Folketinget, eller?
Ja, men det tror jag. Dansk Folkeparti förbereder väldigt sånt och kanske kommer Socialdemokraterna att gå med på det. De har åtminstone närmat sig väldigt mycket. Det är ju så de kom till makten, att de tog över en stor del av Dansk Folkepartiets politik.
Ja, det är ungefär som om ni tänker att Stefan Löfven plötsligt hade börjat prata som Jimmie Åkesson. Det var ungefär vad som hände i Danmark.
Ja.
Och det var ett väldigt framgångsrikt recept. Du, nu ska vi slå tänderna i fiendernas kör. Och vi kan ju inte annat än att inleda det här segmentet med ett litet klipp från Svenska Nyheter.
Jag trivs bäst med vänsterblivna i gemensam sagostund.
Där folk vet hur man ska prata genus, ras och värdegrund.
Jag trivs bäst bland YouTube-trollen som swishar med en slant.
Det är först när någon blir riktigt arg som jag är relevant.
Det finns inget förtryck av kvinnor, det är sanningen.
Jag hatar dem som passar efter kök och slott, det vill säga alla män.
Jag avskyr dig av blott förakt för allt du tror på. Det är gjort, jag frågar mig vilken planet du har.
Jag har hört den här så många gånger så jag bara tycker att den är riktigt klämmig.
Jag tycker den är klämmig, men den är ganska medryckande.
Ja.
Ja, och vi kan ju säga då att vi kan konstatera att i det här lilla utklippet, jag vågar inte spela upp hela låten för då kommer SVT och censurera oss från YouTube. Men här såg vi ju då bland annat Anders Lindberg, Sakine Madon, Hanif Bali.
Göran Greider, Annika Strandhäll, Jens Ganman, Henrik Jönsson och Chang Frick.
Som ju nog får sägas var då stora behållningen av det här klippet när han reser sig upp och visar rumpan.
Alltså, jag måste säga så här, vi har ju snackat en hel del om det här. Är det roligt? Är det någonting positivt? Vad ligger bakom? Vad tror de? Alltså de mest PK-människorna i Sverige skulle plötsligt ha hittat en självdistans och kunna skratta åt sig själva. Jag blir väldigt misstänksam mot detta. Men hur det än är så är det ju från båda sidor som de i så fall har låtit sig luras in i den här konsensusfällan. Och nu ska vi inte bråka, vi är trots allt svenskar allihop. Men den enda som klarar sig med hedern i behåll är Chang Frick. Han sjunger inte. Han sitter flera gånger.
Ja, han sjunger kör liksom. Så här, eller, ja.
Ja, jag vet inte om han sjunger alls, men han tittar på och mycket intresserat. Och så visar han bakdelen för alla. Alltså jag måste applådera Chang. Riktigt bra jobbat.
Ja, det var liksom en trollning hur som helst som vi tyckte gick hem ganska, landade rätt så bra. För att vi ska bena lite här nu, vad är grejen med det här? Du menar ju då på att, om vi ska tillägga det också, att i den delen av låten som jag har klippt bort så har vi sådana som Peter Wolodarski, Robert Aschberg. Vad har vi mer? Ja, alltså de riktigt tunga vänstertrollen eller vad vi nu ska kalla dem då i den allmänna samhällsdebatten. Din spontana reaktion var ju med en gång att det här är ett sätt att, precis som du var inne på här nyss, det här är liksom ett sätt att gjuta olja på vågorna och strypa debatten, att liksom kväsa oss och låtsas som att allting är bra och egentligen så skojar vi ju bara, och det är klart att det är en fin gemenskap här i Sverige och så. Det är möjligt, det är fullt möjligt att det var intentionen, men jag är ganska cynisk och jag ser ju det som att samtliga som har medverkat, utom möjligen Chang som har sett sin chans att trolla hela grejen, jag vet inte, det är klart att han ser det, har ett egenintresse i detta också, men jag tror att alla medverkande gör det med utgångspunkt från att det här tjänar deras egna syften. Det här visar att jag är storsint, jag är inte sämre än att jag kan skoja med mig själv, jag är inte någon dum, orimlig människa, utan titta här, jag kan liksom vara med och ha lite mysigt.
Men är de det? Är de rimliga människor som kan skratta åt sig själva? Alltså jag ser det som en stor far. Det hela slutar med Robert Aschberg, men väldigt ful liten mustasch
som sjunger ganska bra.
Ja, det gör han. Sista strofen är "i min navel vill jag bo". Och jag vill inte att någon ska titta på Robert Aschberg som en mysgubbe. Det han har gjort med trolljägarna är någonting fruktansvärt. Det är elakt, det är ondskefullt, han har förstört människors liv. Och jag vill inte att någon ska uppfatta honom som en mysgubbe som minsann kan skämta om att han vill bo i sin navel.
Nej. Och vi kan väl säga som så här att Twitter har ju varit väldigt delat över den här videon, låten. Jag kan inte säga rakt upp och ner om de flesta är positiva eller negativa, för det har varit väldigt, det har spretat åt olika håll. Men när man då ser en sån som Emma Persson, a.k.a. advokat Emma. Ska du bara berätta snabbt vad hon är för en typ?
Ja, hon är en sån där advokat, en aktivistadvokat som hatar män och liksom, du vet, ja, den typen.
Hon är upprörd på Twitter och tycker: "Först tyckte jag sången på Svenska Nyheter var kul, men så tänkte jag i en minut och insåg att det är bisarrt att ställa upp med vissa där när man vet vilka åsikter de har. Att sjunga med dem och låtsas som ingenting att legitimera deras åsikter."
Och då kan jag säga att jag håller faktiskt med henne på ett sätt. Men jag tycker det andra läget, vårt läger inte borde sjunga med dem och legitimera deras åsikter. Inte för att jag någonsin skulle skriva det, men jag kan trots allt ändå sympatisera med den tanken. Men ska vi verkligen lägga ner stridsyxan nu och säga: "Ja, ja, ni har förstört Sverige, ni har förstört mångas liv, men åh, vad fint ni sjunger"?
Nej, men alltså här ser du ju själva fällan som de har lagt ut. För var och en som kommer med såna här totalt humorlösa invändningar som Emma Persson, advokat Emma, kommer ju genast att bli stämplad som en tråkig tuffe som inte fattar liksom, och som är helt låst, som är låst i sin egen bubbla på riktigt. Ser du det snillrika i fällan de har gillrat här?
Visst, och det var ju därför jag vill att vi skulle prata om det överhuvudtaget. För vad är syftet med detta? Varför har SVT Humor gjort det? Det tog ju dem en vecka att försöka övertala människor att ställa upp på det här. Och är det bara för att, åh, vilken rolig säsongsavslutning vi får, och tänk att vi kan få fiender att sjunga tillsammans. Eller är det som du är inne på, att de har något snillrikt, att de har räknat ut någonting att nu ska de här inte kunna attackera varandra, eller framförallt vår sida ska inte längre attackera Annika Strandhäll och Anders Lindberg och Robert Aschberg, för att titta, de sjunger bra. De skojar med sig själva.
Ja, alltså du menade på att nu sitter Peter Wolodarski och sjunger då att jag trivs bäst i DN-skrapan långt från bilbrändernas sken, så då kan man inte, när han har sagt det på skoj, kan man inte anklaga honom för att tycka det på riktigt. Men det tycker inte jag. Jag tycker fortfarande att det är ett fullt hållbart argument mot honom att han är i sin bubbla. Så jag tycker inte det här gör varken till eller från i liksom våra argument mot våra meningsmotståndare. Så jag kan inte säga att det här kommer inte ha någon avgörande betydelse för hur vi kan argumentera mot dem. Det är inte så att de har vaccinerat sig mot våra argument genom att säga det på skoj.
Nej, det tror inte jag heller. Jag var bara liksom väldigt förundrad över hela grejen och misstänksam. Vad är det de egentligen vill uppnå? Jag tror att de vill uppnå det, att de ska ta bort argumenten från vår sida. Men jag tror samtidigt inte att de lyckas med det. Jag hoppas verkligen att ingen blir vänligt inställd till Robert Aschberg som vill bo i sin egen navel.
Ja, nej, det tvivlar jag på. Men vi ska nämna det också att en annan intressant sak som hände var att det utbröt en liten mini catfight på Twitter mellan Samnytts chefredaktör Mats Dagerlind och Chang Frick, som ju ni vet är, förutom att han är duktig på att visa gumpen, också chefredaktör för Nyheter Idag. Vad hände där, Inge?
Ja, det började med att Chang twittrade om att vad är det här? Ska Samnytt nu ansluta sig till det pressetiska systemet för att få pressstöd? Är inte det liksom dålig stil eller någonting sånt? Och då blev Mats Dagerlind sur och skrev så här: du kanske också borde söka lite bidrag så har du i alla fall råd med ett par byxor nästa gång du ska gosa med Strandhäll och etablissemanget. Varpå Chang svarar, det här är nästan årets tweet. Gosar man med Strandhäll sker det alltid utan byxor, så att säga. Det är sen gammalt.
Touché, Chang. Ja. Ja, nej, men vi kan väl konstatera att den som gick segrande ur den här striden, hur det än är, det var nog Chang Frick. Så att poäng till dig där, Chang, för den ja, trollningen.
Ja.
Ja.
Du, ska vi bara innan vi syr ihop säcken bara prata väldigt kort om den här demonstrationen utanför franska ambassaden där några dussin muslimer la sig med rumpan i vädret och protesterade mot yttrandefriheten och krävde att det ska bli blasfemilagar och förbjudet att håna religioner. Och där kunde vi till exempel se det var någon som hade intervjuat en man med långt skägg. Och han sa då att Hitler var bättre än Macron därför att han gillade ju islam.
Mm.
Och som jag skrev på Twitter, det är ju en av anledningarna till att vi avskyr Hitler, det är att han gullade med islam. Men han förde fram det som ett bra argument liksom, att Macron är värre än Hitler för Hitler gillade islam.
Ja, och så var det frågan varför man inte upplöste den här demonstrationen. Det finns lite olika bud där och det här. Och vad jag förstod så var huvudbudet att det handlade om att den här 8-personers-regeln inte hade trätt i kraft än.
Ja, men samtidigt så var det ju tydligen så att ledningscentralen hade tagit ett beslut om att den skulle upplösas. Men den gjorde inte det, och då frågade jag fåglarna och fick svaret att någon ärthjärna bestämde sig för att helt enkelt strunta i beslutet för att inte skapa, du vet, kalabalik på platsen. De lägger sig varje gång det är muslimer inblandade. I tron
att krokodilen ska äta upp dem sist.
Absolut, precis så. Och någonting som jag har tänkt att prata om länge, och vi får säkert anledning att komma tillbaka till detta, men som jag tror att väldigt få känner till, att vi skulle kunna förbjuda islam i det offentliga rummet imorgon dag. Vi skulle ha gjort det för många år sedan. Så säger ja, men vi har religionsfrihet. Okej, låt oss titta på vad det står i grundlagen om religionsfrihet. Paragraf 1. Envar äger rätt att utöva sin religion, såvitt han icke därigenom stör samhällets lugn eller åstadkommer allmän förargelse.
Mm.
Det är väl fullständigt solklart att de här muslimerna stör samhällets lugn och åstadkommer allmän förargelse.
Jo, men då är det ju den politiska viljan som saknas. Så att det är ju det.
Men jag vill med detta uppmana alla riksdagsledamöter, alla vettiga riksdagsledamöter, att väcka den här frågan. Är det inte så att vi skulle kunna förbjuda det offentliga utövandet?
Mm, mm.
Med hänvisning till paragraf 1 i grundlagen om religionsfrihet.
Mm. Precis, och framförallt så just det här allmän förargelse. Det åstadkommer allmän förargelse bland svenskar, men även bland avhoppade muslimer, bland invandrade kristna som har blivit utsatta för förföljelse och så vidare. Det borde vara ganska lätt att leda det bevis att det här är en skymf mot dem.
Ja, absolut så, är det så.
Om man nu vill.
Så tänk på det.
Du, nu måste vi knyta ihop säcken. Det är en busy night, inte minst för dig. Och om ni har gillat det ni har sett och hört idag och vill stötta mig och Ingrid och vår opinionsbildande Sverige-räddande arbete, då gör man följande.
ingridomaria.se hittar swishnummer eller bankgironummer eller donorboxen där man mycket gärna får bli månadsgivare.
Mycket gärna. Puss och kram på er alla som har stöttat oss genom den här jobbiga rättsprocessen och överhuvudtaget under de här drygt 2 åren som vi, Ingrid och jag, har varit igång med vår verksamhet. Vi älskar er.
Jag tackar Gud för er alla och Gud välsigne.
Vi avslutar dagens program med en fantastisk liten låt som heter Believe Me.
Ja, det är våra fantastiska vänner Claes och Gudmundur i gruppen Agony Street. Det är en av dem som spelades in för ett stort antal år sedan. Och det lustiga är att Gudmundur som har skrivit texten måste ha haft en spåkula. För han skriver just om journalister vars enda budskap till folket är Believe Me, tro på mig.
Ha det gott allihopa. Vi ses och hörs igen på fredag.